Håll upp händerna, Hucka.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Det är det! Och där är han!
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-podd. Och nu ska vi diskutera det som hände i helgen, och vi kommer även blicka framåt för att se det som händer i helgen. Paul Edvaj här med ingen mindre än Mr. Frontkick Online.
Asha Tofari.
Välkommen tillbaka.
Tackar. Wish Sebba.
Ja, precis. Folk vill ha Sebba, men istället får de Asha Tofari. Ja, men det är fan ingen dålig wish. Däremot så har jag ju tänkt på det där rätt mycket, apropå wish-skämt.
Ja.
Att Jake Paul vill ha Conor McGregor, och sen fick han ju wish McGregor genom att få Ben Askren.
Det är fan sant.
Det är så roligt, tycker jag, att han går ut och hånar McGregor när McGregor och börjar bara give you $10,000 best. Fast bro, nu ska du ju fightas mot Ben Askren. Det är väl det största nedköpet av något, eller?
Men jag tycker dock den matchen är jag väldigt positiv till, för att jag tycker att det är genial matchmaking att Jake Paul kommer att kunna säga att han har vunnit mot en riktig fighter efter han knockar Ben Askren. Och det är ganska jag tror det. Jag är den som, jag är en av de här som bara liksom, jag ser ingen chans hur Askren skulle kunna vinna. Man ser han stå och boxa, så man vet hur han var i, alltså han har aldrig varit en striker liksom. Jake Paul är mycket bättre boxare än Askren. Och sen försöker folk hitta anledningar till varför det ska vara jämnt i, när de säger liksom, ah, men he knows how to win. Ja, men vadå? Vad fan betyder det när du ska boxa? Så han sätt att vinna har ju varit att gå på double legs liksom. Ja. Så att ja, det är väl det bästa liksom argumentet till Askren, det går typ så långt, he knows how to win. Jag tror inte det håller mot Jake Paul, som faktiskt är duktig. Så jag tycker det är en smart matchmaking. Sen hade det varit roligare med Dillon Danis, och det var ju så också, det var ju, han var ju nummer ett liksom. Men Askren, han checkar off många boxes. Det blir en liten töntig celebrity fight. Han skapar lite liv och väsen online, han är duktig på det, och han är en riktig fighter som är tidigare mästare i MMA. Så att promotionmässigt är det smart drag, tycker jag, av Jake Paul.
Jag har hängt ganska mycket på Clubhouse, gott folk. Jag tror jag nämnde Clubhouse här i förra avsnittet, och jag har hängt där ännu mer även den här veckan. Så följ mig gärna på Clubhouse om ni har det. Hoppa in där, för jag har pratat med fler av er som lyssnar på podden. Och jättekul till alla er som kommer in och uppskattar podden och lyfter den positiva sidan. Men där kommer vi i alla fall in på en diskussion om just Jake Paul och Ben Askren. Och då var det, nu tappade jag tråden, för jag började hylla Clubhouse här.
Du är så himla frälst av Clubhouse, alltså. Det är ju det enda man hör, det är bara Clubhouse liksom.
Nej, men det jag sa där var, för jag fick ju frågan om den matchen, och var det här att den som har mest att förlora på den här matchen, det är Ben Askren. För att vi vet hur det gick för honom i UFC. Gick inte jättebra. Går han in nu och torskar mot Jake Paul, då kommer Ben Askren vara för evigt ett skämt. Och det här är killen som många sa, uff, Ben Askren is dangerous. Han kommer vinna mot GSP om han får chansen mot honom i UFC. Och så går han en boxningsmatch mot Jake Paul och blir han knockad där. Förstår du hur jobbigt det kommer vara för honom?
Ja, jag håller faktiskt inte med, för att jag tycker att han redan är lite av ett skämt, och alltså så här, och det säger jag bara hur jag, det handlar inte om att jag tycker han är ett skämt. Jag gillar Ben Askren faktiskt, och jag tycker folk tenderar att vara lite hårda mot han. Det blir ofta så när man snackar mycket skit, alltså så här, men jag tycker alltid han har haft finess liksom, och varit rolig och skapat lite liv, och jag gillar det när fighters tar det initiativet. Men det, jag tycker att det, han har ju varit en levande meme sen han blev knockad av Masvidal liksom. Och sen han snurrar runt och försöker göra något spinning backfist mot Damon Maia, så hjälpte väl inte det till riktigt då. Så jag tror inte att det blir så dramatiskt som folk kanske vill säga. Jag vet inte, jag tror det är mer Paul som skulle torska om han förlorade den matchen, för att han håller på att bygga upp någonting. Askren fick ju bara casha ut den sista gången liksom. Han är ju, ja, han försökte bli UFC-mästare, han blev inte det. Nu tar han lite pengar liksom, och fan, han har opererat höften, alltså så här, hur mycket förväntar sig folk av han egentligen? Paul har ju ändå förväntningar på sig på något sätt, eftersom att han har tvingat folk att ha en åsikt om han liksom. Så att det är hans tåg kommer att stoppas. Askren har inget tåg som går någonstans just nu, utan det är bara liksom ändhållplatsen.
Askren har inte tåget, utan han har den här som man brukar se i gamla cowboyfilmer, utan när de står och pendlar två per för att åka på räls.
Precis.
För att stå och dra liksom. Det är Askren och Chase Hooper, hans son. De står på den tillsammans just nu och bara drar upp och ner. När är matchen?
Oj, det var det är april. Det är typ 6 april, vill jag säga. Jag vet inte.
Det är ganska snart ändå.
Det är precis typ i början av april, om det inte är i slutet av mars. Jag kommer inte ihåg så här på rak arm. Men det är snart.
Shit, man känner ju redan att man börjar bli otroligt taggad. Jag skojar. Jag var tvungen att dra av det snabbt här, så inte folk hinner så skriva till mig på Instagram eller Twitter. Hur kan du vara taggad på den? Men ja, det är så här. Jag börjar ju ändå bli lite nyfiken på den, trots att jag på Clubhouse sa att jag inte var det. Men nu när Asha börjar lyfta alla de här spännande grejerna, då är det ju svårt att inte bli
pepp. Men det är new wave. Och sen så är det också kul hur Jake Paul har 100% tagit sin brorsas shine. Så att till och med verkligen. Expressen och Aftonbladet tror jag att det är samma person. Det är någon slags fusion mega Paul liksom, som de beskriver. Alltså jag tror det var till och med innan McGregor-matchen, då höll de på att skriva om hur den här skandalfighten har ju liksom varit i Japan och fått kritik. Det var ju Logan Paul då. Liksom, han har gått.
Exakt, det alltså, här Suicide Woods.
Ja, så de blandar ihop de här. Och det är Jake Paul som syns och hörs. Så det är han som får shinen på sig istället, vilket till och med innebar att de ställer in Mayweather mot Logan Paul, och så är det Jake Paul mot Ben Askren som istället alla snackar om. Det är ganska imponerande tycker jag ändå faktiskt, vad man än tycker och tänker om det, så att ja, Mayweather Paul, den är ju, det är liksom, de skrotade den och sa att vi kommer boka om den någon gång typ och försöka göra det bättre. Men vad jag läser ut av det är ju bara att det var ingen som var intresserad. Vi take an L och går vidare liksom.
Nej, men den var ju inte intressant. Jag visste inte ens att de hade ställt in den, men det var ju på något sätt lite skönt att höra. Alltså jag har verkligen ingenting emot de här bröderna. Alltså, de har lyckats göra sin grej, de har tjänat massa pengar. De är i alla fall, den ena är en mega YouTube-stjärna. Alltså all heder till dem. Vill jag se dem fightas? Nja. Inte direkt. Blir jag lockad av deras framtida matcher? Nja, inte så mycket. Har jag fullt upp med att hålla koll på MMA? Ja, lite för mycket. Och till och med där har jag till och med svårt att hänga med ibland, för att det händer så pass mycket.
Nej, jag är som siffer-junkie, så jag älskar de här kändismatcherna. Det är det bästa som finns. Det bara väller in trafik. Liksom.
Det kan jag tänka mig. Du, jag tänker att vi hoppar på tungviktsgalan som gick av stapeln nu i lördags, då det var UFC Fight Night, Blade vs. Lewis. De befann sig i vanlig ordning Apex. Det är en fråga till dig där angående Apex. Jag har en liten teori på att de gör nog rätt bra med pengar ändå på att inte ta hela cirkusen till andra sidan jorden. Och visst, de åker till Abu Dhabi, men att ständigt vara på resande fot som de är, allt vad det innebär med att rigga upp och ner, åka och flyga, nu bara ja, vi är på Apex, vi åker dit, allting är alltid på plats, vi behöver ett städcrew bara. Jag tror de genererar ändå duktigt alltså.
Ja. Alltså det var väl ganska klart förra året att det var ju bästa UFC-året hittills ekonomiskt. Ibland går ju Dana White ut och säger så, bara för att liksom tysta medierna. Men förra året, då tror jag inte någon har en invändning emot det. Han höll galor mitt i en pandemi och, som du säger, tar bort många omkostnader runt omkring, för att Apex, det är en investering som redan är gjord sedan innan, så att den är bara liksom tjäna deg på nu. Jättebra att ha en sån arena där, och i Abu Dhabi då pyntar ju regeringen där massvis av pengar, är väl teorin liksom. Även om inte de har gått in jättemycket och pratat om det, så är det ju, det finns ju en anledning att de alltid ska tagga in Abu Dhabi. Det är ju vad som kallas sportswashing egentligen. Alltså Abu Dhabi betalar ju massvis av pengar för att se bra ut, så att folk ska vilja turista dit sen och inte tänka på alla så här human rights grejer förstår du?
Exakt, nej, men det är ju en riktig,
de tjänar ju jättemycket pengar.
Ja, det är en turistreklam hela Fight Island-grejen, det ser man ju mellan varje, när de här små promosarna dyker upp, visit Abu Dhabi.
Sen är det väl så att jag tror vissa grejer med UFC, då är det vad Dana White bara vill, förstår du, så här med fans. Han är ju, det är så här, men jag tycker det ska vara en massa fans på en stor match, alltså så här, det är mer för att han vill det än för att det businessmässigt är det bästa. Jag tror nog de tjänar mer deg som de gör nu, men det ligger ju någonting extra, det vet alla som älskar MMA liksom, att är man live på en gala, det blir en speciell grej, och Dana White är ju alltid ett litet fan innerst inne liksom, så han vill ju på något sätt. Så det är klart att när det finns möjligheten att sälja ut en arena, då kommer de göra det. Nej. Och det har de snackat om redan, kanske Florida i sommar och sådär.
Nej, för att jag har fått en fråga några gånger, så jag trodde att de går back. Jag bara, jag tror definitivt nej, inte, nej, jag bara, nej, tvärtom. Jag tror att de faktiskt tjänar pengar på att inte åka runt.
Ja, men alltså,
du tar bort hela alla res, alltså det är så mycket som du tar bort.
Snabb breakdown, så du behöver inte hyra in dig någonstans. Okej, jättestort plus. Plus att de som inte får komma dit måste kolla online, det har ett annat plus. Alltså, så att det blir bättre siffror och mindre omkostnader. Det är klart att det kan man göra matematiken själv. Liksom. Så att, nej, det är business is booming hos UFC.
Nej, men det har man ju märkt, de har gjort ett sjukt bra, och sen också att de var först ut. Jag tror att Dart i och för sig var först ut.
Ja, alltså, någon sån här bull riding, och du vet, de ska gå alltid och hitta någonting, men vad fan, det var inget spännande som hände innan UFC kom tillbaka.
UFC var ju den första stora sporten, de har ju exploderat, och jag tror att det bara kommer fortsätta under det här året. Vi börjar med huvudkortet, det vi kollar in. Andrei Arlovski mötte Tom Aspinall. Vi har ju hyllat Tom Aspinall, och Arlovski är ju verkligen en veteran, en riktig räv i gamet. Han fyller väl 42 nu, snart 43 om han inte redan fyllt 43. Hur som haver, still going strong. Tog emot en anstormning av Tom Aspinall. Jag tyckte Tom Aspinall såg lite trött ut efter det. Det var som att han brände lite krut. Det som förvånade mig i den slagväxlingen var att Aspinall valde att slå så mycket kropp istället för att gå mot huvudet. Tänkte du på det när de hamnade mot buren, att han levererade säkert en 10 slag mot kroppen? Jag tror att han skickade med andra handen mot huvudet, då tror jag faktiskt Herb Dean hade brytit.
Brytit vet jag inte. Det känns, alltså Arlovski fick ändå, han parerade på något sätt liksom, så att det var inte många, jättemånga fullträffar där, kändes det som när jag kollade på det. Det känns mer som att Aspinall slog av sig för att liksom, ibland blir det en sekvens där man vill visa att man typ overpowerar någon liksom. Lite så, den viben fick jag. Men sen så fattade han att han får inte avslutet, och då cringe han upp på honom och hittar. Jag tyckte det var smart snarare av Aspinall liksom, att han tog luckan och slog av sig lite och visade tidigt liksom, visa, det blir mentalt för mot Arlovski att det är så snabbt går åt det hållet, och sen också visa poängdomarna klart och tydligt vad som är vad, och sen så softade han lite, hittade tillbaka till flåset liksom. Men sen i rond två då var det ju återigen rör sig. Jag använde Paul DeWeis ord skamlöst när jag skrev att det här tungviktaren rör sig som en lättviktare, skrev jag. Det är ju så. Så att jätteimponerande, det var ju precis det som vi trodde skulle ske egentligen. Visar att han har, precis, jag tror vi satt och pratade om exakt det, han har många bitar, förutom sin explosivitet, sin snabbhet som heavyweight, så har han ju, alltså stående så är han, slår hårt liksom, och bra flyt och teknikerna där, och sen hur han kan göra de här snabba nivåskiftena och avsluta så kvickt på marken. Det
där var ju helt galet, alltså när han går in på den där blast double och så direkt bara alltså han måste ju ha haft Rear Naked Choken i bakhuvudet på en gång. Det känns som att det var verkligen, det där var bara en fälla, han satte upp en fälla för honom, han plockade ner honom och visste att han skulle gå dit, och så direkt var han där, boom. Aspinall Jiu-Jitsu, som han säger sen.
Sen tror inte jag att Arlovski är slut eller någonting här, utan
nej,
det var det som...
Nej, inte alls. He got caught, helt enkelt.
Ja, och vi satt ju och snackade om det innan, liksom, att i det här fallet så var det inget konstigt att Arlovski var underdog. Jag har fortfarande inte kollat oddsen, men jag antar att han var det. Annars vore det konstigt, liksom. Utan det var ju bara att folk visste att Aspinall är jävligt het talang på väg upp. Han var en bättre fighten, och jag tror fortfarande Arlovski kan fortsätta. Alltså, hans nästa match kommer han säkert vinna. Alltså, för att han har inte visat några riktiga tecken på och var helt alltså slut liksom, sådär. Han är däremot så han inte championship material längre. Det var ju för många, många år sedan, så att...
Nej, och jag vill dra när du säger att han inte är helt slut. Jag är med, helt. Och titta till exempel Junior Dos Santos. När han blir prickad blir han glasig. Ibland kan man se det på Arlovski med. Men han tog slagen av Aspinall. Ja. Han tog dem. Han gick inte ner. Han tog inte ett knä. Utan han kunde faktiskt käka dem. Och det är imponerande när han dels har fightats så länge och han är i den åldern han är. Så att jag tror inte att Arlovski är över, men jag håller med dig till 100%. Tar han en titel, jag är jättesvårt att säga det. Jag ska inte lägga in omöjligt, men jag har så otroligt svårt att se att jag gärna vill lägga ordet omöjligt ändå. Men
han har ju veteranknepen liksom. Han är,
exakt. Och det har man ju sett i några av de senaste matcherna, att han är en veteran.
Precis.
Och det är där jag också tror att jag vill lyfta även med Tom Aspinall, att jag kan känna nog att jag är smart av Aspinall att säga att han vill ha antingen Olenek eller Daukas vinnaren i den matchen som vi kommer prata om. Istället för att redan nu börja skjuta sig upp jättehögt, för att det kan jag ändå känna med Aspinall att han behöver snäppet mer rutin. Jag tycker att han är otroligt bra, han är vass, men han behöver få lite mer rutin där inne. Så jag tror att han behöver inte byggas för fort, utan det är nog bra att han möter Chris Daukes. De har gått lika många matcher i UFC. Båda har väl vunnit alla sina matcher i UFC. Nu blir jag lite osäker på hur det ser ut för Chris Daukes där, men
jag tror det. Ja.
Och men superbra. Tungviktare som rör sig som en lättviktare, mjuk på fötterna. Det är imponerande. Han är inte gammal heller. Det är en ung kille och han är nog fortfarande några år ifrån sin peak till och med, skulle jag säga.
Ja. Ja, definitivt, om man tittar när folk brukar vara i sin prime i heavyweight och där är han 27 år tror jag, så att där är något spännande att följa. Jag tror verkligen att det kan bli liksom, om de matchar han rätt och tar de här stegen uppåt i lagom takt, då kan det mycket väl bli liksom en fet win streak som han sitter på, alltså typ Dos Santos nivåer liksom, att man radar upp en 7 raka vinster och sen får en titelmatch. Alltså jag skulle gärna se en sån framtid för honom, att inte att de liksom tänker nu så här ofta när de ser att någon är het, då slänger de upp dem mot en topp 3 motståndare direkt liksom, och typ Kamsat grejen. Men Kamsat är ju lite särfall, alltså Aspinall, jag tror som du säger, han borde få ett antal matcher till bara för att mogna till ännu mer, så att man kan få ut mest av honom, för att en så ung och duktig tungviktare, det är någonting att satsa på långsiktigt verkligen.
Ja.
100%.
Nu vann ju Chris Daukes sin match mot Alexei Olenek, och det var en TKO i den första ronden. Kan bara tillägga då att submissionen som satt, om det var oklart, så var det i rond 2 som Tom Aspinall då tog ner Andrei Arlovski och vann. Men tungviktarna, de andra var ju då Alexei Olenek som var rankad 10, som tog sig an Chris Daukes, och Chris Daukes besegrade då Alexei Olenek i första ronden. Slag. Han lyckades även stoppa när Alexei Olenek fick hud mot hud. Även det lyckades han försvara. Han lyckades ta sig därifrån. Sen när han jobbade med sina händer, så det var han. Mm. Det var väldigt enkelt för Chris Daukes att ta hem den vinsten. Vad är det något speciellt som du utläst av den? Jag har väl inget så här superspeciellt. Jag tyckte att det finns mer att lyfta från Tom Aspinall än vad jag kanske gör från Chris Daukes prestation.
Ja, det tycker jag. Det var väl inte liksom, Chris Daukes var inte där som Aspinall var innan heller, så att vi satt ju, fanns ju en anledning att vi var Aspinall vi satt och pratade om här förra veckan. Men Olenek är ju också, han är ju veteran liksom, som börjar behandla på Degekis. Sen är ju han tillräckligt lömsk och liksom har sina knep, så att han kommer ju också säkert kunna studsa tillbaka och vinna mot lägre rankade motståndare. Men nej, kul att se två liksom relativt nya heavyweights på väg upp, och det är väl inte så konstigt att man börjar se det skiftet när det gamla gardet börjar torska mot de här grabbarna liksom. Så att det vore väl ganska rimlig matchmaking egentligen, att sätta vinnare mot vinnare och förlorare mot förlorare där, tycker jag. Arlovski mot Olenek, jag tror inte de har mötts innan, och det vore faktiskt en ganska rimlig match i det här läget för veteranerna liksom, att få mötas och se vem som kan hänga kvar. Men man ser ju där också hur heavyweightsen kan hänga kvar ofta med så här ganska höga rankingpositioner på något sätt. Olenek rankar 10, är han den 10:e bästa i världen? Jag vet inte liksom. Så att det är väl kul att se lite omväxling i heavyweighten, tycker jag, på många sätt där. Även i main event så rörs det om i grytan lite, som vi snackar om snart här. Så att
Nej, men verkligen. Jag sitter och tittar här på recordet och jag, så långt jag har hunnit backa, så har jag inte hittat att de ska ha möts då. Lovski-Olenek. Så det blir väl en rimlig match, och kanske till och med att det är en, kan ju kanske bli en fight för kontraktet. Det beror väl på hur det ser ut, hur det ser ut för dem.
Ja.
Där Chris Daukes i alla fall, han vann ju sin match och han ville gärna jobba sig uppåt. Tom Aspinall sa ju i intervjun då att jag vill möta vinnaren Olenek eller Chris Daukes. Jag vill inte satsa högre upp, utan det är där jag vill, det är där jag vill börja och jobba mig upp. Daukes som säger då att han vill jobba sig uppåt. Jag tänkte att jag drar då listan, för han lär väl hoppa in på den tionde platsen. Då har vi nummer 9, Augusto Sakai. Shamil Abdurakhimov, Cyril Gane, som kommer att gå nu i helgen mot nummer 3 rankade Jairzinho Rozenstruik. Vi har nummer 6, Alistair Overeem. Vi har 5, Alexander Volkov. Finns det någon av de här som du skulle vilja se Daukes mot, eller tycker du att det är Tom Aspinall mot Daukes som borde göras?
Jag tycker två saker. Dels tycker jag, jag vet inte hur de andra resonerar som sitter och lägger UFC-rankingen, men enligt mig så är nog jag ser Aspinall som en högre rankad fighter just nu än Daukes. För jag tycker även om Arlovski kanske inte var rankad, så, alltså, jag tycker att Olenek var lite högt rankad inför den där matchen. Och man kan inte alltid sitta och titta på exakt numret du, den du besegrar har liksom. Jag ser ju Aspinall som en lite bättre fighter bara på förhand så. Så att jag vet inte hur de andra kommer tänka när de lägger sina rankinglistor till UFC, men jag kommer nog sätta Aspinall lite högre än Daukes. Får vi se hur listorna landar liksom, och hur matchmaking går så. Men jag tycker att det är en rimlig matchning att sätta de två. Men sen också kan man tänka för sig heavyweight att man kanske inte ska matcha alla unga uppkammers mot varandra, för då tappar man ju liksom. Så att, kan, ja, jag vet inte. Jag ser många bra möjligheter där för olika typer av bra matchningar. Men jag gillar Aspinalls inställning i alla fall, att han vill själv ta det i lugn och ro. Om Daukes vill hoppa in och möta högre rankat motstånd snabbare, ja, men då kanske han kan göra det liksom. Det finns ju ingen brist på de matchningarna heller i heavyweight, så det kanske bara blir roligare liksom, hoppa in och, fan vet jag, möta en Blades eller jag vet det, jag har ingen så här glasklar, jag tycker bara att Olenek mot Arlovski i alla fall, det känns som en ganska den matchningen gör sig själv så. De här unga killarna, där finns det många fler olika alternativ som make sense på olika sätt, tycker jag.
Ja, men intressant. Vi får se vilken matchning det UFC väljer att kasta ihop. Vi hoppar tillbaka en match och pratar Phil Haas mot Nassourdin Imavov. Jag var jättehypad inför den här matchen. Jag märktes att UFC var det också, i alla fall med tanke på Haas, hur de la in en extra liten promo för honom innan de gick på den andra då fighter-videon där båda presenteras. Men alltså det var en bra match. Jag var däremot lite förvånad över Phil Haas kanske strategi, att han valde att clincha upp så pass mycket. Jag kan förstå det på ett sätt, för han blev ju trots allt prickad av Imamov, och det var nära till och med i slutet på tredje att Imamov faktiskt skulle få avslutet. Han var väldigt nära, han lyckades skaka. Jag vet inte om det var alla ronder han lyckades skaka Phil Haas. Jag vet att det var i två i alla fall. Sen vet jag inte om det var i första eller andra. Men den sista prickan honom duktigt. Då fick han riktigt skakig. Men till slut var det Phil Haas som stod som segrare via enhälligt domslut efter tre ronder. Då.
Majoritetsdomslut. Jämn match. Ja. Det är ett kul med en sån här contenderseries-kille som kommer upp, blir testad lite, ändå kniper vinsten, och det är ju så, UFC lägger mycket krut på de här up-and-comers contenderseries-fightersna som jobbas in den vägen, och här har vi ett nytt exempel på en sån fighter helt enkelt. Sen om det liksom är någon nästa stora superstjärna, det vet jag kanske inte. Nej. Men
nej.
Kul, det var ju så den här galan också. Det var inte jättemånga stora meningsfulla matcher, men däremot är det så här lite kul. Ja, kul att se han. Och synd, Luis Peña hade varit kul att se på galan också, men den var ju inställd, så att nej, Jag har inte jättemånga åsikter om den matchen.
Nej, jag har inte heller det mer än egentligen det jag sa. Jag förväntade mig något annat. Alltså det var väl lite det som jag hade en annan förväntning på den matchen. Men det gick som det gick.
Ja.
Smart av Hase också. Han kanske visste någonstans att Nasruddin Imam var farlig på fötterna och att det var därför han valde att clincha upp honom så pass mycket. Det kändes lite som det i alla fall. Charles Rosa. Han har någon form av förbannelse på sig, för Charles Rosa lyckas aldrig rada upp två vinster på rad. Ända sedan han debuterade i UFC så har det varit en vinst, en förlust. Och så har det sett ut hela tiden. Och även nu, han kom in med vinst i ryggen och jag sa det lite skämsamt i kommenteringen att om han ska fortsätta sin trend, då kommer han att förlora den här matchen. Det gjorde han. Vilket jag säger redan nu, bli inte förvånade. Bli verkligen inte förvånad om Charles Rosa vinner nästa match.
Vi kan redan lägga den predictionen liksom.
Ja, exakt.
Charles Rosa mot X. Ja. Det spelar ingen roll.
Nej, men precis. Han kan möta mästaren i fjärdevikt. Han kommer vinna för att det är så hans trend ser ut. Ja, men jag fick ju så mycket vibbar utav matchen mot Bryce Mitchell. Dock tycker jag väl kanske att Bryce Mitchell gick på fler submission-försök än vad Derek Minor gjorde. Men återigen så var det Charles Rosa som ligger på rygg. Han får försvara. Han måste se till att komma därifrån. Och jag sa även när matchen var klar till många att ja, det kanske är så att han måste jobba på sin grappling ändå. För att han hamnar ju i de här instanserna och lyckas ändå inte vända det till sin fördel. Trots att han är otroligt duktig där så fastnar han där. Men jag tycker lite synd om Charles Rosa, men jag måste bara säga hatten av till Derek Minor. Han ser ut som ett kärleksbarn mellan vad heter han, Gilbert Gillespie och Zac Efron. Och han vann. Han plockade hem en vinst. Även om han såg jättetrött ut efter första ronden, så han såg lika trött ut i resten, men krigade på hela vägen.
Charles Rosa, han är en riktig scrapper. Han är så här. Det känns som att han... Ja, krångla till lite för sig själv ibland kanske. Han borde bli lite mer metodisk och liksom, okej, nu ska jag faktiskt börja bygga upp en vinstsvit så. Men som du säger, hamna på rygg och försöker kanske ha någon tanke om att nej, men det är lugnt, jag gör någonting härifrån. Men det är inte alltid det smartaste poängmässigt i MMA. Men han är ju en fighter som sitter i bakhuvudet sen han debuterade i Stockholm,
ja,
till och med.
Var det
så han är, när man ser han på kort blir man alltid taggad. Och det lever han ju vidare på. Annars hade han kanske blivit kuttad för länge sedan.
Ja.
Och sådana fighters behövs ju också. Men tyvärr så blir han ju lite mer av en utfyllnadsfighter än någon som man faktiskt kan bygga, alltså som kan sticka iväg någonstans. Liksom. Han kör sin vinst-förlust och ofta är rolig att kolla på. Men ja, det är som du säger, det hade varit kul att se om man faktiskt kunde göra någon förändring så att det blir en vinst-tweet. Så nu har det gått många år där det inte hände någonting.
Nej, det är ju sedan 2014. Ja, han kom ju
det är ganska imponerande i sig.
Ja, han hade ju väldigt många vinster in. Jag vet inte om han var helt obesegrad.
Han var 9-0 tror jag.
Det var så. Ja, då åkte han på sin första förlust och sen har det verkligen varit varannan vinst för annan förlust.
Där är ju intressant kuriosa. Han fick ju alltså UFC-kontrakt på grund av Svenska MMA-förbundet kan man säga.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg det? Det var ju så att, nej, det var så att
Dennis Siver skulle möta någon annan.
Ja, han var ju rankad typ 9 i världen då. Så av någon anledning satte de han på prelimkortet i Stockholm. Och då tog de in en kille som hette Taylor Lapidus eller något, jag vet inte hur man uttalar det. En fransman i alla fall, som var 8-1. Och jag tror han hade kört så här andra typer av MMA-regler som hade... Även om MMA nyligen så ändrades ju lagarna i Frankrike, men tidigare har de kört galen. Nu kanske det har varit så här två ronder och typ det har räknats professionellt, men det har varit lite annorlunda. Inga armbågar kanske, sån där twistar på regelverket. Så att förbundet gick och sa att nej, den här killen är för oerfaren för den här matchningen. Så att då var de tvungna att scrambla i sista sekund, hitta en Charles Rosa från USA som de flög in istället. Då. Och sen var det fight of the night på den galen. Kommer ihåg, så att bara lite intressant kuriosa där. Hur de,
När du säger det kommer jag ihåg att det var så. Jag hade bara helt glömt bort, men jag minns incidenten. Jag ska inte säga att jag kunde placera den direkt till dem, men jag vet att det var en sån händelse.
Sen kom ju faktiskt han andra killen som de stoppade. Han började ju rada upp massa vinster i UFC sen. Han fick ju tvärtom till Rosa, så det första han gjorde var rada upp några vinster i rad, så att
han kanske fördrog det bättre kortet ändå. Han fick vinstlotten
ja, precis.
I slutändan i alla fall.
Man vet aldrig vad som händer i MMA.
Nej, och jag känner lite det, så här, jag kan tycka, jag ska inte säga att jag tycker synd om honom, men det är brist på ett bättre ord, så det är det jag kommer använda ändå på Charles Rosa. För att någonting saknas när man inte lyckas rada upp 2 vinster på rad. För det är väldigt många, det är lite för många matcher nu där han alltid lyckas förlora match nummer 2. Någonting måste hända.
Nu när du säger att du tycker synd om en fighter, så innan huvudmatcherna blir nästa fokus här, så jag tycker synd om Chaz Skelly. Han går, det är ju sjukt,
det där.
Du gör din alltså walk-in, du har din musik, du värmer upp, du är bara taggad och nu ska jag få slåss, och så bara nej, matchen har blivit inställd. Han bara, va? Hur då? Här står jag liksom, ska ju fightas. Mm. Nej, jag tror det där har vi ju aldrig sett förut i UFC någonsin. Det har ju hänt så här. Bara typ precis innan ett main, alltså jag vet att det har hänt under en gala att de har behövt meddela, för det var väl någon som halkade backstage och såna här grejer, galna grejer man hört för.
Men du, det var nog en walk-in som ställdes in, men då hade ingen hunnit gå in.
Nej,
för
mig
att
precis.
Det, för det var på i Apex en kille som svimma.
En kille som men var inte det efter invägningen till och med.
Jag tror att det här var strax innan match, alltså. Det kan ha varit kanske timmen innan någon kollapsade.
Och sånt händer ju nu med covid och såna här grejer också. Alltså fight night, att det ställs in. Men här var det ju bara så här, alltså du, man säger ju ofta sista sekunden. Bara som uttryckssätt.
Nej, jag har aldrig varit med om det här. Det här är första gången. Det är helt otroligt, alltså.
Men han var ju skön då. Kan bara vända sig till Bisping direkt. Får jag med en vinstbonus eller? Och så bara, men fan, kom och gör en intervju. Och då kanske inte hade planerat det liksom. Nej. Men då var det ju att han visade upp sig som en vinnare liksom. Och nu misstänker jag väl att han får sin vinstbonus av UFC. Bara för att han forsade fram det liksom. Så
ja, det kan jag väl tycka. Så han har ju en poäng. Han bara, jag har i alla fall tagit mig till buren. Så jag kan faktiskt tycka att han ska ha sina pengar.
Där var ju synd också. Han hade ju inte fightats under 2020 överhuvudtaget. Nej. Han sa ju det. Alltså emotional journey för mig liksom, att jag hade en stor operation, hade han. Han har gjort allt i min makt, alltså. Jag misstänker att han kryddar på extra bara för att säga, alltså det var bara UFC ska höra att jag ska fucking ha betalt liksom. Jag har gjort allt i min makt, jag tränar jättelänge för det här, alltså du, nu ska ni pynta upp lite. Han kan inte göra en snabb turnaround heller, sa han. Jag har kuttat så mycket vikt liksom, så att där är bara pay up, och där tycker man ju synd om han verkligen. Det var ju, alltså, kan inte vara lätt att göra den omställningen.
Nej.
Du har gjort all uppvärmning, du har gått in till buren liksom.
It's time, so what?
Det är en jättemärklig situation.
Ja,
men underkortet var ju bra.
Alltså, ja, jag har faktiskt inte sett alla matcher. Jag har några att titta i kapp, och jag hade tänkt att jag ska göra
Ariel Helwani lookalike, Ayman Zahabi.
Ja, Fidas,
han fick en snygg knock och sådär. Så det var ju lite grejer. Juliana Rosa körde flying knee också, så att,
den såg jag.
Ja.
Från och med där har jag faktiskt sett.
Nej, men det var bara lite...
då kom jag in till kontoret. Så resterande har jag sett. Jag såg även John Castanedas vinst mot Eddie Wineland. Dracka Claus Luis Peña blev då inställd, men jag såg Jaren Gordon mot Danny Chavez. Så att det är egentligen bara 2-3 matcher som jag behöver se. Jag behöver se Spivak och den du sa, och sen Chad Dobson då. Så sett kapp. Men det kan man göra när som helst.
Ja.
Kliva in på Fight Pass, kolla. Co-main. Där hade vi då Caitlin Vieira mot Jana Kunitskaya. Och väldigt intressant domslut. Jag vill nog egentligen mer gå in på domslutet än matchen. Caitlin Vieira tog ner Jana Kunitskaya väldigt mycket. Men Kunitskaya var ju hyperaktiv ifrån botten. Och wow, måste jag säga, de sista, vad var det, 10-15 sekunderna på den tredje ronden. Öppnar upp med armbågar, spräcker upp ansikte på Caitlin Vieira. Mm. Hon får ett hematom i pannan. Alltså hon verkligen smashar upp henne. Men då sitter man ju med den här, okej, domarna kommer såklart döma vinsten till Caitlin Vieira för att hon tog ner henne i 2 ronder. Hon hade topposition. Men, hör och häpna, domarna struntade i det. De gick på den som faktiskt hade haft mest aktivitet och gett mest skada. Jag kan tycka att det var riktigt skönt att se ett domslut gå åt det hållet. För jag tycker inte att det alltid är den som ligger på topp som ska vinna. Det är fel. Är du inte aktiv, då ska du inte vinna på en match bara för att du är där. Ja, vad säger du själv?
Det här domslutet var helt rätt. Om du kollar på siffrorna och du ser att en av typ 170 slag mot 16 tror jag. Jag tror det var den statistiken som jag såg direkt efter matchen i alla fall. det spelar ingen roll om du ligger på din motståndare. Det är en fight. Det handlar om effektivitet, för att inte säga damage, för det är egentligen fel kriteriemässigt. Det handlar om att vara effektiv. Effektiv striking, effektiv grappling. Vem var effektiv? Ställ dig den frågan. Är det effektivt att ligga på någon och inte göra så mycket? Det spelar ingen roll om du får, visst, en nedtagning, det är en aggressiv handling. Du får poäng av det. Men det är så här, folk är kvar, fansen är kvar i tänket och tror att domarna är kvar i det där tänket, men domarna har gått vidare för länge sedan. Alltså, yes. det var jättelänge sedan de gjorde om reglerna nu, och vi har sett flera sådana här matcher. Det händer inte jätteofta, för att det är inte det vanligaste matchscenariot att det blir en sån differens, liksom, att någon kan ligga på marken och ändå få så mycket uträttat. Men när det väl händer, alltså, jag kan rada upp bara två exempel on top of my head. Neil Magny mot Johnny Hendricks. Det var, han låg ju för det mesta på marken själv, vann enhälligt domslut. Davison Figueredo gick en match mot, jag tror Eric Shelton, tror jag det var förut. Där var också, han blev nedtagen hela tiden, men han fick slänga upp trianglar, fick göra grejer från botten. Så att, ja, och sen hade vi, ja, vi hade ju tuff för jättelänge sedan. Det var ju det här Roger Zapata mot, nu kommer jag inte ihåg vad hans motståndare hette. Men det var ju jättekontroversiellt, tyckte de ju då, för att det var Roger Zapata bara låg och gjorde elbows från marken, liksom. Och så vann han. Så att man ser det finns exempel, och jag tycker det är helt rätt när det kommer till, vi kan ju gå bak så långt som Bas Rutten mot Kevin Randman. Det var ju också liknande, sen det var väl lite mer kontroversiellt på den tiden kanske, men nu, det ska ju vara så i reglerna, ja. Den som är effektiv det premieras först. Kontroll och sådana aspekter, det är liksom när det är så pass jämnt att man måste titta på de andra kriterierna. Så helt rätt.
Jag tycker det är mer där, jag ville bara inflika också i det, att de här 170-160 slagen plus, det var inte som att de kom i en rond, utan de var verkligen fördelade över tre ronder.
Ja, precis.
Och jag tillhör ju även en kategorin, jag vet att många inte gillar det, men jag anser inte heller till exempel att Illir vann mot Derek Lewis. Jag tyckte inte att han var tillräckligt aktiv.
Tycker inte jag heller.
När innan domslutet skulle ropas ut, så vet jag att jag tror det var jag och Mange som kommenterade, ja. Jag sa det direkt, mutade såklart, men vi pratade med varandra ibland och så här, jag tror faktiskt att Illir har vunnit två av ronderna.
Ja, du,
de hade dömt precis så som domarna hade dömt, hade jag i mitt eget huvud också.
Ja, du trodde att Derek Lewis vann två ronder.
Ja,
ja, precis. Nej, jag håller med, det var samma här. Liksom. Ja. Med det, i slutändan så är det en fight. Jag tycker alltid, och det kan låta så här just bleed-aktigt, eller du vet, men det är det. Det är fighting, och det då... Det handlar inte om att se ner på grappling och brottning. Det handlar om att man har vissa krav för vad som är effektivitet, helt enkelt.
Ja.
För att, nej. Helt rätt. Det är så domarna ska tänka. Reglerna är anpassade på det sättet i de flesta. Det finns väl vissa delstater som ligger kvar i gammalt tänk, liksom. Men för det mesta så ska det ju vara så här som man dömer. Så helt rätt av domarna. Och jag vet inte, jag såg artiklar som skrev att det här var någon skandal, och jag tycker inte alls det, liksom.
Nej, jag tycker inte det här. Jag tyckte bara att det var skönt. Ja. Min känsla var verkligen direkt domslut. För vi satt och trodde, okej, det kommer vara det traditionella säkert. Även om vi tyckte att hon var bättre och att hon vann. För det jag sa var att det skulle bli väldigt intressant att se hur de dömer. Mm. Och det gick åt Kunitskajas håll. Och jag kände bara, fan vad skönt.
Ja. Tre domare som gjorde rätt. Det är helt
rätt. Du ska inte bara kunna ta ner din motståndare och ligga där. Lay and pray är jättetråkigt och det är inte effektivt. Det är verkligen bara jättetrist. Och jag hoppas nu att den här vinsten gör att fler fighters, när de tar ner sina motståndare, fattar att jag behöver vara aktiv. Jag måste jobba. Nu har jag en fördel, nu jobbar jag därifrån. Och jag kan inte stanna här ifall personen skickar slag, armbågar, jobba på lås, utan då är den mer aktiv. Bara för att din rygg inte nuddar luft just för stunden, så har du fortfarande möjlighet att jobba därifrån. Så jag tycker helt rätt, jätteskönt. Jag hoppas att vi får se fler vinster som ser ut på det här sättet.
100%.
Vi ska diskutera tungviktarna Derek Lewis och Curtis Blaydes. Vi kan ju inte sticka under stolen med att vi båda två satt här och misstänkte att Curtis Blaydes skulle vinna. Men, det finns ett stort men här med verkligen stora bokstäver också.
Uh-huh.
Vi pratade också om att Derek Lewis är livsfarlig ända in i den sista sekunden.
Så är det. Det sa vi. Vi sa det, vi hade den caveaten där liksom, ja. Så att hur mycket vi än sågade Derek Lewis så hade vi ändå inte helt fel, kan man faktiskt säga. För att vi visste att det fanns en möjlighet liksom. Så att vem vet, man kan ju säga här att 10 matcher, är det Derek Lewis som vinner 10 av dem? Det är jag inte jättesäker på det faktumet, men nej, han fick en klockren uppercut och det var en läskig knockout. Han låg ju kved på marken, bokstavligt talat.
Ja, man hörde ju det
Blades.
Också. Mm.
Men han har en sån läskig power, alltså det är inte bara Ngannou som har en så läskig power i heavyweighten. Och på något sätt så liksom, jag vet, det är så sjukt hur Derek Lewis är i den här positionen nu igen. För att han spöar tvåan och han har vunnit mot ettan också dessutom. Så att det är inte långt kvar till en title shot för honom nu.
Nej, alltså det är otroligt. Jag är kanske lite förvånad att Blades inte fick till fler nedtagningar i första ronden. Han jobbade ju såklart, jag fattade, i 5 ronder. Han ville läsa av sin motståndare, hela den biten. Jag gillar att Derek Lewis lyfte i presskonferensen att han hatar 5 ronder och går hellre 3. Yes! Derek Lewis står på min sida om hela den här grejen.
Du gillar inte five rounds?
Nej, jag tycker det är katastrof. Skittråkigt. Det blir, fighterna blir inget bra. Och sen säger folk, men kolla den här matchen, vad hade du velat den var 3? Jag bara, nej exakt. Ni kan ju skicka sådana där DMs till mig en gång per år när de matcherna dyker upp. Tack så mycket.
Max Holloway, det var ju fight of the year.
Jo, men det finns såklart undantag, och det har jag sagt flera gånger.
Mm.
Det finns undantag för när 5 ronder är bra. Men ska vi vara helt ärliga med varandra, majoriteten av 5 rondarna suger. De blir inte lika bra. Och det är rent statistiskt faktum att börja titta på de flesta. Och det är väldigt många 5 rondare som också tar slut innan det är 5 ronder. Så de ska man absolut inte lägga in som, ej, vadå, vill du inte? Nej, den blev aldrig 5 ronder, så den tillhör inte den kategorin. Men tittar vi liksom på de riktiga 5 rondarna, det är fåtal som verkligen är så, oh wow, vilken 5 rondare. Men de finns, jag säger de finns.
Ja, så är det faktiskt. Det är sant, jag har inte tänkt så mycket på den poängen innan du gör den. Kanske man ska backa tillbaka sen det var först title shots eller title fights bara.
Jag gillade det mycket mer. Jag tyckte det var mycket 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 bättre när det var så. Men sak samma, det finns de där ute som verkligen älskar 5 rondare, typ som Kamaru Usman och Damien Maia. Eller Tyron Woodley, Steven Thompson 1 och 2. Vissa av de här är titelmatcher, så de faller ju såklart under en annan kategori. Men tillbaka till den här matchen då. Den här knockouten, kameravinkeln vart ju på ett sätt fel, för att man såg inte riktigt vad som hände.
Nej.
Tills man ser från andra vinkeln och man ser att den här klockrena. Det påminner mig väldigt mycket om, jag tappar namn idag. Han som är från Afghanistan,
Siyar Bahadur Sada i
som
Globen,
som släckte Tiagos, exakt.
Paolo Thiago,
Paolo Thiago. Precis. Det var också bara jättekort, lite som att dra en picadoll liksom.
Nej, precis. Nej, ibland är det så här, ibland är det de läskigaste knockouterna som knappt syns innan man får sitta och kolla på replayen liksom. Arlovski hade en sån back in the days också, när alla började bua för att de trodde det var early stoppers.
Ja,
det som ser att
Boantello, va?
Mot Boantello som ramlar över en assar. Så de är de skönaste knockarna ibland, för man får sitta och bara, vänta, vad hände? Oh shit, förstår du?
Ja, men jag minns den så mycket. Alltså folk buade som fan och sen kommer reprisen, sen bara, shit, han råprickade ju honom.
Precis.
Där, då bara, det här var över.
Nej, det var klockrent. Och det, alltså här var det ju Blade som fick äta upp sina ord lite. Han sa att han skulle få honom att täpa till takedown, så fick knappt ner han. Han sa också att jag tror inte Derek Lewis ville gå till den här dark place som jag är, men det var ju han som hamnade i dark place då, när han låg där på marken. Så att nej, det var otroligt snyggt av Derek Lewis, och jag tror att det var många som tror, eller faktiskt var jag förvånad. Jag gjorde en liten sån här omröstning på Frontkicks Instagram, vem de tror skulle vinna. Det var typ 50-50 nästan. Alltså det var bara någon procentenhets skillnad till Blades fördel, vilket förvånade mig för hur vi satt och sågade Lewis chanser här i podden. Och jag trodde det var ganska, han var ju rejäl underdog liksom. Jag trodde det var att den allmänna opinionen var lite annorlunda, att fler tänkte som oss då. Men folk har väl lärt sig att Lewis har den där equalizern som sitter. Han har ju flest knockouts i UFC:s historia tillsammans med någon annan fighter som jag inte kommer ihåg namnet på just nu.
Jag tror att han gick förbi. Var det inte så att han var jämnt inför den här och nu trädde han förbi?
Jag vet, jag såg någon graphic i alla fall. Där
den var innan han match. Hade, jag är helt hundra på att den var innan match. För jag såg den med. MMA Junkie hade lagt upp en sån.
Okay.
Jag kan ha fel, men jag vill minnas att jag såg den innan match och att det var lika, men efter den här så hade han än mer. Bara för det måste jag in på MMA Junkie och se hur det såg ut. Men och det är den här, alltså det där slaget, det är helt magiskt. Jag tycker att det är så magiskt och jag är nästan lite förvånad att fler nu, jag ska inte säga att alla kan lära sig det slaget, men fler borde nästan öva på det. Kan jag tycka. Eller vad tänker du?
Ja, timan uppercut på det sättet. Det är väl det bästa sättet att försvara en nedtagning på. Någon dundrar in mot dig och du prickar en sån där uppercut och sänker dem. Liksom.
Du har rätt. Vet du vad som missledde mig i den här texten? Det är han och Vito Belfort.
Det
som missledde mig i den här texten var att Derek Lewis är highlightad och Belfort ligger under. Var
så Belfort och Derek Lewis har 13 knockouts båda?
12 stycken. Sen har vi då Matt Brown, Anthony Johnson, Anderson Silva och Thiago Santos. Alla de här 11 stycken. Men de här har 12. Och Derek Lewis kommer ju gå förbi. Han kommer ju dit. Alltså, där har vi istället en omöjlighet att han inte lyckas vinna en match till och att det är via ett avslut. Så jag tror att han kommer kliva förbi där.
Precis.
Men det är så magiskt det här slaget. Och det är det också. Tänk dig själv när den här 100 kilos Blades dyker in med hela sin kraft och möter The Black Beast. Bara rakt där. Det är klart han somnar. Vad tycker du om att han levererade? Han hann ju leverera så 3, nästan 4 slag till på Blades. Derek, alltså så här, folk bara, vad tycker du om Herb Dean? Ja, han var inte Usain Bolt och han är inte in. Jag tycker inte att det är Herb Deans fel.
Nej.
Jag kan tycka kanske ändå att någonstans kanske man borde se att bro, he's gone.
Alltså, jag vet inte. Det är väl alltid samma fråga när det sker. Vissa tycker att domaren ska in emellan först. Vissa tar det mer den respektabla vägen och är en sportsman. Derek Lewis har gjort sitt val i den frågan. Han är konsekvent i den frågan. Ja. Det är inte första gången han kör på det här sättet. Han kan regelmässigt göra det. Jag skulle dessutom säga att det höjer hans status när folk frågar om det, han svarar på roliga sätt och,
han har bra svar. Det ska jag verkligen ge. Han har helt rätt svar i den frågan.
Alltså, du vet, nu ska jag bara säga, hade jag gjort det? Kanske inte liksom. Jag kommer, eller alltså, du vet, jag är väl mer så här, jag gillade när Machida körde i UFC förut och droppade folk med headkicks och ställde sig och bugade istället. Det är mer min cup of tea så. Men alltså, det är någonting. Matchen är inte över innan domaren går emellan och hellre som fighter kan jag förstå varför man hellre vill fortsätta. Men i det där fallet så är det är uppenbart att matchen är över, så att jag vet inte, kanske vill bespara några hjärnceller liksom. Det är farligt såklart, men det är, gör han fel? Nej. Det är
inte för inte som han också låg och kved så mycket, för han tog x antal bomber och var totalt oförsvarig i den instansen. Precis. Men som sagt, Herb Dean bär ju inget fel. Han sprang.
Nej.
Han sprang, så det går inte att säga att han har gjort fel. Han har ju sprungit och kanske de behöver 2 domare i buren. En som är vid varje sida, i alla fall när det är de här monstren som står där inne.
Ja, men precis. Men och någonstans, jag tror också att han går in i, det handlar lite grann om ditt mindset som fighter, var du går in i att, fattar du, ska liksom, du ska banka sönder en 100 plus kille, alltså du går in i den här fighting mentaliteten alltså det är klart att det är svårt att ställa om efter en millisekund att han ligger på marken och du ska inte vara The Black Beast längre liksom, så att någonstans så tror jag att han tappar in till någon form av känsla som i hans fall kanske inte går att skaka av sig så snabbt när han knockar sin motståndare. Så det ligger ju på domaren liksom. Och domaren gjorde sitt bästa. Domaren kan inte alltid vara en meter ifrån. För då får han själv kanske ens med. Eller förstår du? Så att, ja, jag vet inte. För mig är det lite av en sån här fråga som inte kommer att få något definitivt svar. Liksom.
Nej, jag håller med. Alltså, så här, jag anklagar inte Derek Lewis på något sätt. Men han visste ju att han var ute. Alltså, det visste han ju. Så, hur som haver. Han vann. Han var inte intresserad av att gå någon femronders match. Men han var väldigt intresserad av att möta Alistair Overeem. I'm lubed up, sa han. I'm ready. Så precis. Tankar om den matchningen.
Nej, men det är en bra match. Bra namn att plocka för Lewis. Han ligger ju, alltså dels så tror jag han ska ha en bra chans i den matchen. Men det skulle också vara en tuff och spännande match. Det skulle gå att sälja. Skulle jag vilja se som ett main event då, men det är väl inte han, så de får väl sätta det på någon
pay-per-view-gala. Alltså.
Det kan ju vara co-main någonstans liksom. Det är bra så här. Alltså tar han en sån vinst också, då ligger han ju bra till, fortsätta ligga kvar där i toppen, och han måste ju vänta lite på de här olika matcherna som ska bli av i tungvikt. Först Ngannou Stipe, och sen har du John Jones som ska slängas in i den mixen, så att det är ju lite att vänta på. Då gör han ju helt rätt som letar efter ett namn som är marketable och högt rankat, men ändå inte för liksom tuff, alltså typ. Jag vet inte. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är en bra match. Blades, alltså jag är ju bara, det är svårt att ens tänka i de här banorna, för jag trodde aldrig han skulle besegra Blades. Alltså det är så här, nu är han här och det öppnar upp väldigt många olika possibilities i heavyweighten. Men jag tycker att Overeem är nog det smartaste valet, så. Hoppar han in mot det känns som att Overeem har minst chans att besegra han till att när man tänker att han fortfarande är ett stort namn och högt rankad liksom, på något sätt. Hade han hoppat in mot en Rosenstruik till exempel, kan han göra samma sak tillbaka mot honom. Alltså, den kanske han vill undvika lite. Jag vet, de har de mötts i och för sig?
Nej, jag tror inte. Rosenstruik går ju nu på lördag.
Ja, precis.
Mot Sirigan.
Så den kanske han vill akta. Sirigan också, han är farlig på väg upp liksom, så att Overeem, då är det högre, större namn till mindre risk som jag ser det.
Och även en möjlighet för Overeem också, för Overeem vill ju ha the final run, och helt plötsligt var han ju möjlighet att möta någon som är högre rankad än Volkov.
Ja.
Så det är det jag tror, att Overeem, han borde ju bara räcka upp handen så vidare, han är inte klar. Men vill han fortsätta fightas, då är det perfekt. Overeem borde ju bara direkt säga okej, let's go.
Ja. Nej, 100%.
Kan springa före kön på något konstigt vänster liksom.
Ja. Nej, det är...
Plus att han kommer ju hoppa upp i ranking. Han har ju tagit tvåan, ja, så han kommer ju ta den. Så Alistair Overeem borde verkligen.
Ja, nej, ja, precis. Det är sjukt att bara hur Lewis har hamnat här igen. Han kommer vara rankad tvåan, aldrig varit så högt rankad. Han kanske var rankad tvåa innan han gick mot DC i och för sig. Och så har han vunnit mot Ngannou som är ettan. Liksom. Så att, han behöver ju bara hitta sätt att hålla sig relevant tills det blir hans tur. Bara för att tungvikten rör sig så sakta. Så ta lite tid för det första. Köp dig lite tid. Boka in en Overeem-match om ett par, tre månader. Ta det därifrån. Tycker det låter som en bra plan.
Nu på lördag. Ja. Då har vi ju Cyril Gagne och Yersinio Roysenstruck som vi pratade om. Roysenstruck åkte på sin första förlust mot ingen mindre än mannen vi har nämnt flera gånger, Ngannou. Cyril Gagne, så här långt i sin karriär, obesegrad, 7 vinster, 3 TKO, 3 sub. Och nu har det blivit dags för Big Boy och fransmannen Gagne att mötas. Alltså, det är två odjur, det är det enda man kan säga. Båda är tungviktare, båda kan släcka vem som helst när som helst. Båda är kända för knockouter. Vad gäller just då Roysenstruck, så har han 11 stycken vinster totalt, och det är endast en av dem som kommer via domslut. Resten är TKO-er. Han har förlorat på TKO såklart, 20 sekunder mot Ngannou. Men annars, även han, livsfarlig in i slutsekunderna. Det vet Alistair Overeem som vann egentligen, om man kollar på domkortet, hela 5 ronder, förutom att han med cirka 5 sekunder kvar blev släckt.
Mm. Alltså det här matchen är en fantastisk match. Cyril Gane, eller hur man nu, Gane, eller vad man nu säger. Cyril Gane, han är ju... jättespännande prospect i heavyweighten. Det har man ju liksom, det har man vetat sedan han gjorde sin UFC-debut. Och jag tycker kul att han är en sån fighter som man ser att han redan överpresterar. Då kan man röra han upp i ranken ganska snabbt och så köra mot Dos Santos. Jag menar, Dos Santos har ju någon idé om att det var fusk i den matchen. Bara nej, han i hela världen som tycker det. Ja. Men det var ju, han spöjde skiten ur Dos Santos. Och nu, det är jättekul att se två folk som har equalizer power där. Sen om man bryter ner matchen snabbt så kan man väl säga att Gunn, han är alltså min pronunciation.
Du kan säga Cyril.
Cyril, han är ju mer av en komplett fighter. Han har fler verktyg, men han är grönare. Och Rosenstroik har läskigt power. Mm. Alltså han har ju bara läskig power, men den har tagit han till att bli topp tre i världen. Så att ja, rent slagstyrkemässigt så är det ju till Rosenstroiks fördel, och det kommer ju Gunn Cyril behöva kommer han behöva tänka på hela tiden. Men Cyril kommer nog kunna kontrollera matchbilden lite bättre, ha fler verktyg och liksom styra, kontrollera, diktera rytmen så. Men han får aldrig sätta sig i ett sånt där läge som Blades gjorde nu helgen till exempel. Jättespännande match. Jag kan inte säga vem som tar hem det här på förhand. Det går faktiskt inte.
Nej, jag har lite svårt att göra det också. Alltså, om jag bara tittar på deras record, nu har Jairzinho gått lite fler matcher då. Men han har med tuffare namn. Mm. Det är väl det jag skulle säga. Särskilt de här två, båda är unga i sin UFC-karriär. Men Biggie Boy har ju haft definitivt större namn. Jag menar, det är Arlovski, det är Overeem, det är Ngannou, det är Dos Santos. Även om han då torskar mot Ngannou, så har han ju verkligen klivit in mot stora namn. Mm. Vad gäller då Cyril Gane Bongami? Det är bra att dra på, är helt överdrivet. Han har 7 vinster, 3 vietekor, 3 vietsubmission, aldrig blivit avslutad. Mm. Men han har endast mött Tanner Brose, Don't Tell Me, så Junior Dos Santos. Så det är inte samma namn, men visst, Dos Santos är ju ett namn. Däremot Dos Santos har ju inte varit i närheten av sin prime på många år. Vilket man även kan säga om de som faktiskt Biggie Boy också har vunnit mot då.
Men man kan ju kika där också, som du säger, hur de har vunnit. Det, där, ja. Där, det visar lite på vad jag säger i just hur, alltså, hur Cyrils styrkor är mer jämnt fördelade över hela MMA-gamet. Medan Jairzinho är en kickboxare med MMA-handskar som knockar folk liksom.
Ja. Jag är också jättekluven. Jag ser nog mer det här som vi kommer få svaret om vem Cyril är.
Mm.
Mer än vi kommer få svaret om Rosenstroik. För vi vet att Rosenstroik kan släcka folk väldigt lätt. Nu är ju det här en femrondare. Jag hoppas att de försöker gå ut lite hårdare. Jag blir inte förvånad om Cyril Gane försöker ta ner det här ganska tidigt.
Nej, det vore smart.
För att trötta ut också Rosenstroik. Alltså jobba på armarna, ge lite mjölksyra och hela den biten.
Jag tror också han kommer kunna jobba lite på utsidan. Alltså så här, han känns som en fighter som kan studsa runt lite mer och liksom dra ut matchen enkla över 5 ronder. Medan Rosenstroik, han är mer, han kommer bara vilja hitta läget och banka sönder den liksom. Typ så.
Är det någon mer match på det här kortet som sticker ut för dig?
Ja.
Förutom då Kryl och Vankalev?
Det är den som sticker ut. Den är fantastiskt bra tycker jag. För att Krylov är ständigt underskattad toppfighter i lätt tungvikt tycker jag. Han har haft lite otur i sin andra UFC-session, men han var ju mästare i Fight Nights Global i Ryssland och alltid vunnit mot bra namn. Han blev ju kuttad från UFC bara på grund av kontraktsmässiga saker. Det var inte att liksom, han var för dålig, utan jag tror han lämnade UFC på en win streak förut. Så att han håller hög klass. Och Ankalev är ju ständigt skrämmande liksom. Väldigt duktig fighter. Det är väldigt bra co-main. Mycket bättre co-main nu helgen än vad det var den här helgen då. Annars ja, kanske inte jättestora matcher. Du har Pedro Munoz mot Jimmy Rivera som de har fått boka om här, så det blir kul att se den. Pedro Munoz tycker jag är alltid rolig att kolla på. Jimmy Rivera, han kan vara lite tristare. Det är någonting som sitter kvar i huvudet att jag kommer ihåg, man såg angående match och så satt han liksom och bara, jag vet inte om jag vill det här, typ så här, innan tredje ronden. Jag tror han, det var inte ens överdrivet tuff match heller, så han känns lite så instabil rent motivationsmässigt. Känns man hade kunnat göra mer med sin karriär om man hade psyket på plats lite mer så. Men Munoz är ju alltid spännande, han håller hög klass, har plockat bra vinster i bantamvikten. Det är en bra toppmöte där mellan två topp 10 killar.
Det är många matcher på det här kortet. Nu får vi se om corona hinner spöka här, men det är 14 matcher totalt i hela kortet. Och jag tror att det är 6 stycken matcher som är på huvudkortet. Jag är lite nyfiken på Alexander Hernandez mot Diego Moises. Nu lyfter jag lite matcher som är på prelims. Jag vill bara påpeka att de sänds ej på Viaplay. Och även Alex Oliveira mot Randy Brown. Det är två matcher som sticker ut för mig, och det, jag är nog mer intresserad av dem än mycket av det som ligger på huvudkortet, om jag ska vara ärlig.
Jag såg nu prelims första gången, ja. Och det var fan med bra matcher här.
Det är bättre matcher på prelims, alltså, jag är lite förvånad. Det är mer matcher på prelims som väcker mitt intresse vad det är på huvudkortet.
William Knight, han är ju alltid bra,
ja,
att se.
Och Menifield är intressant. Han har fått sina första två förluster i karriären på rad här nu. Jag är nyfiken på den också. Alonso Menifield och William Knight. Nej, alltså...
Barcelos.
Precis det jag skulle säga mot Rojo. Alltså det här är ju skevt, men i min mening så är underkortet kommer nog leverera mer än huvudkortet.
100%. Ja, precis. Det är bra main event. Så att det är ju bättre än... Det håller ju uppe hela galan. Och som sagt, det är ändå nice. Det är bra main event och cool main event. Men sen har det bra underkortsmatcher hela vägen upp. Så att ja, man får väl akta så man inte somnar där på
main card. Liksom. Men jag tror att det här börjar antingen... Huvudkortet börjar antingen 1 eller 2. Det är en sån här 0-4-gala.
Nej, men det är bra.
Det är rätt skönt. Och jag kommer lyfta Clubhouse här igen. Lite beroende på hur lördagen utvecklar sig så är det inte omöjligt att det kommer att startas en grupp där man kanske sitter och tittar på lite prelims ihop. Och joina mig där så får ni möjligheten att snacka under tiden. Det hänger på hur min lördag utvecklas, om vi säger så. Men är det så att jag befinner mig hemma deprimerad med massa glass och sånt? För jag kommer inte kommentera. Jag kommenterar inte den här helgen, utan det är... Jag vill tro att det var Mango Valdo som skulle kliva in. Och då tänkte jag att jag kanske kan passa på att köra lite Clubhouse-sur. Köra en litet sällskap för er som
får sitter och tittar. Ashas Clubhouse-debut kommer snart också.
Ja, det är, nu får du styra upp. Du, är det något speciellt som händer på Frontkick Online den här veckan?
Vi fortsätter och just nu är det ingenting här och nu, utan vi håller på att förbereda lite andra typer av videocontent som kommer. Vi har pumpat ut så mycket videos så att vi tar lite break här och planerar framåt, så att det inte ska bli för, alltså att alla ska vänja sig med att det kommer varenda jävla dag liksom.
Nej,
utan vi har kört upp sköna grejer nu är det bara fortsätta planera framåt, planera mot FCR, förbereda där, det är en vanlig vecka skulle jag säga, vilket kan vara lite skönt. Det har varit så mycket som har hänt liksom, så att det är ingen så här jättestor video jag kan flagga för just nu eller någonting, men vi har roliga grejer på gång. Det kommer dyka upp lite videoserier och lite större arbeten så, som kräver lite planering liksom. Så att det är lite där vi ligger just nu, men det är ju som vanligt, bara följ oss på Instagram, följ oss på Facebook, prenumerera på YouTube-kanalen, exploderar just nu med prenumeranter och sånt där, vilket är jättekul. Och jag vill bara säga också, verkligen tacksam för alla som hör av sig. Det betyder väldigt mycket liksom. När vi gjorde en video som Ariel Hawani och DC satt och snackade om, fick jag jättemånga DMs. Ni hörs på av Ariel liksom. Man blir ju glad när det finns en liten sån hejaklack liksom, som tycker att det är kul när det går bra för en. Vi tar ju aldrig det för givet liksom, utan allt vi gör varje dag är att planera för att göra ännu bättre grejer, och det är det vi håller på att göra just nu liksom.
Grymt. Glöm inte att bokmärka heller och lägg den högst upp på er följarlista, en hemsida också, så att ni håller er uppdaterade om allting som händer inom MMA.
Ja, men verkligen, absolut. Och det är som sagt, det blir bara större och bättre härifrån hela tiden liksom. Vi har fått in lite nya skribenter på sajten som gör jättebra ifrån sig sådär också, så att det kommer liksom kommer utvecklas rent hur mycket vi kan täcka och sådär, och så att vi också kan sträcka oss över lite andra kampsporter. Nu fick du till exempel highlighta lite boxning i helgen. Kul med Otto Wallin till exempel som vann.
Verkligen.
Marianne Ahlborg, en talang på väg upp också. Så vi fick ju fortsätta att bredda hela tiden det vi gör.
Nej, men det är grymt. Ni jobbar på bra. Det är kul att se hur det utvecklas och att ni fortsätter att få fler följare och fler läsare och fler tittare och allt vad det nu heter.
Jajamän.
Men jävligt dåligt att du inte finns på Clubhouse.
Ja. Nej, det måste bli bättre än det här. Alltså. Det får bli så.
Det är en förändring som ska ske. Hörrni, följ även mig på Instagram @paulelvaje@MMA-podden. Jag har sagt det flera gånger, det är mycket förändringar på G, och så fort Sebba kommer tillbaka så ska han och jag sätta oss och ha ett stormöte och verkligen planera evolutionen.
Det ska bara planeras överallt, alltså det är bara planeringsfas.
Exakt. Hela... Nej, men det är ju verkligen, det roliga är att Asha, han vet vad som är på G, men han får inte säga någonting.
Nej.
But he knows, han vet.
Det är locket på.
Exakt, och så följer vi dig på Insta också.
Ja, MMA, Asha,
och
Twitter och allting.
Frontkick.
Frontkick, då är det frontkick.online. Nu kan ni till och med på YouTube, kan ni gå på youtube.com/frontkickonline, för vi har kvalificerat oss i våran kanal där för att få en liten egen URL, så att kan ni enkelt hitta oss där, och följ oss jättegärna på Facebook. Det är frontkick.online där också. In och gilla allting rubbet.
Grymt, där har ni det. Och glöm även inte att gå in och lyssna på Öppet sinne. Nu på onsdag så kommer Bianca Antman tillbaka på ett återbesök, och det avsnittet släpps nu alltså på onsdag. Jag hade även Robin Roos där för några veckor sedan. Glöm inte in och kolla in den. Jag hade Victor Almeida förra veckan från Dialogis. Så det hände mycket även på min andra podd. Så missa inte Öppet sinne. Hörrni, tack för den här gången. Ha det jättebra. Dela på era sociala medier. Tack och hej.
Peace out.